Jag ska läsa från Matteus kapitel 12 från 22 till 32. Matteus 12 från vers 22 till 32. Läser jag i Jesu namn. Sedan förde man fram till honom en som var besatt av en ond ande, som var blind och stum, och han botade honom så att den blinde och stumme både talade och såg. Och all folket blev utom sig och häpnade och sa: är inte denna Davids son? Men när fariserna hörde det sa de: han driver inte ut de onda andarna förutom med hjälp av Belzebul, de onda andarnas första. Men Jesus visste vad de tänkte och sa till dem: varje rike som kommer i strid med sig själv blir ödelagt, och varje stad eller familj som kommer i strid med sig själv kan inte bestå. Och om Satan driver ut Satan, har han kommit i strid mot sig själv, hur kan då hans rike bestå? Och om jag driver ut de onda andarna genom Belzebul, genom vem driver då era barn ut dem? Därför ska de vara era domare. Men om jag driver ut de onda andarna genom Guds ande, då har Guds rike kommit till er. Eller hur kan någon gå in i en stark mans hus och plundra honom på vad han äger utan att han först binder den starke? Sedan kan han plundra hans hus. Den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig skingrar. Därför säger jag er, all synd och hädelse ska människorna få förlåtelse för, men hädelse mot anden ska inte förlåtas människorna. Och den som säger något emot människosonen, han ska få det förlåtet. Men den som talar mot den helige ande, han ska inte få förlåtelse, varken i denna tidsålder eller i den kommande. Amen.
Tack Bosilka. I vår serie om Jesu mirakel har ni vid flera tillfällen hört att hans mirakel var avsedda att vara ett tecken som pekar på Jesu identitet för människor. Att människor ska tro på honom och genom tron ha liv i hans namn. I vår text ikväll läser vi emellertid om några som såg tecknen Jesus gjorde, men istället tillskrev miraklen till Satan. De kom till den fullständiga motsatta slutsatsen om Jesus än vad de borde ha gjort. Något gick helt fel. Ni har kanske hört förut att Mohandas Gandhi sa: jag gillar er Kristus, jag gillar inte era kristna. Era kristna är så olika er Kristus. Men Gandhis godkännande av Kristus är tydligt mycket ytligt och selektivt. Det finns många saker som Jesus sa att jag är säker på att Gandhi inte skulle ha gillat. Till exempel i Lukas 12 sa Jesus: jag har kommit för att tända en eld på jorden, och vad jag önskar att den var redan tänd. Tror ni att jag har kommit för att skapa fred på jorden? Nej, säger jag er, utan splittring. Även om Jesus är full av medlidande och kom för att erbjuda förlåtelse till alla som tror på honom, oavsett vad de har gjort, kräver de tecknen som uppenbarar Jesu identitet att människor ska dra slutsatser och fatta beslut. Man kan inte förbli neutral när det gäller Jesus. I vår text gör Jesus ett fantastiskt mirakel. Men miraklet är inte styckets fokus. Snarare kretsar den stora delen kring gensvaret på hans mirakel. Jesus helar en man genom att driva ut en demon ur honom. Folket gensvarar med att fråga om han verkligen kunde vara Davids son. Och när de säger så undrar de om han är Messias. fariseerna hör det här och sen förtalar de Jesus och säger att han driver ut demoner med hjälp av Beelzebul, demonernas första, det vill säga Satan. Och så är resten av texten Jesus svar på fariseerna. Låt oss ta en närmare titt på hans svar. Först och främst vill jag att ni lägger märke till att texten säger att Jesus visste vad de tänkte. Allt de gjorde var känt och till och med allt de tänkte. Varje god tanke, varje dålig tanke, varje gömd tanke visste han om. Han känner oss också. Ingenting är gömt för honom. För att han visste om deras tankar så börjar Jesus som en kulspruta skjuta hål i deras dåraktiga tänkande och avslöja fariseernas ondska. Jesus visar hur löjligt och ologisk fariseernas anklagelse är. Ett rike som kämpar mot sig själv kan inte stå. Det kan inte överleva. Om demonernas första samarbetar med Jesus för att driva ut demoner, så är allt han gör att förstöra sitt eget rike. Det är inte klokt. Han visar sen för fariseerna att genom att hävda att han driver ut demoner genom Satans kraft, så anklagar de sig själva eftersom deras egna söner också driver ut demoner. Eller åtminstone försöker. Om Jesus driver ut demoner av Satan, så gör fariseernas söner också det. Men om deras söner inte driver ut demoner av Satan, så gör inte Jesus det heller. Och deras anklagelse bevisas vara falsk. Jesus leder dem sen för att se den logiska slutsatsen av deras falska anklagelse. Om Jesus inte driver ut demoner av Satan, driver han ut demoner genom Guds ande. Och om Jesus driver ut demoner genom Guds ande, har Guds rike nått dem. Och dessutom har Guds rike nått dem och de är oförberedda. Sen förklarar han med hjälp av en liknelse att han till och med har auktoritet över Satan. Och därför, genom att ha tyglat Satan, finns det ingen som kan stå emot när han befaller demonerna att komma ut. Jesus har kontroll här, ingen annan. Jesus placerar sedan fariseerna och alla andra i ett dilemma. Han säger: den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig skingrar. Det finns inget utrymme för obeslutsamhet med Jesus. Han har gett tillräckligt med bevis för att alla ska kunna dra en slutsats. Han har visat tillräckligt med makt att hans identitet är tydlig för alla att se. Antingen är han Gud och alla kommer att ge räkenskap inför honom, eller så är han en lögnare som är död och vars kropp blev gömd av sina lärjungar. Antingen har han makt att förlåta synd, uppväcka då det döda och ge evigt liv, eller så är han en falsk profet och en syndare precis som oss, och som rättfärdigt ska dömas och kastas i evig eld tillsammans med oss. Antingen är du en kristen eller är du antikrist. Det finns ingen medelväg. Den sista delen av Jesu tal är svår att förstå. Men vissa saker är tydliga. Så låt oss fokusera där. Hädelse var ett allvarligt brott i Israel. Och när de var en självstyrande nation, alltså inte under romersk regering, dömdes synden, hädelse, med dödsdom. Så det faktum att Jesus här förklarar att de människor som hädar hans namn kan bli förlåtna, är väldigt märkligt. Herren är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och stor i nåd och sanning. Han bevarar nåd mot tusenden och förlåter brott, synd och skuld. Han förlåter brott och synd och skuld. Om du har begått brott mot Guds lag kan du förlåtas. Om du har begått en synd kan du förlåtas om du vänder om. Om du är skyldig kan din skuld, oavsett hur stor, tvättas bort om du ropar till honom, förbarma dig. Även om du har härat mot Herren Jesus själv kan du förlåtas. Så vad handlar det här med hädelse mot anden om då? Texten ger knappast någon förklaring. Vad vi kan säga är detta. Den helige ande är Guds egen ande. Om Jesus driver ut demoner genom Guds ande och fariseerna säger att han driver ut demoner genom Satan, då tillskriver de direkt Guds verk till Satan. Gud gjorde något underbart, men de säger att Satan gjorde det här. Detta är höjden av vanära. Detta är fullständigt förakt för Gud. Men det här är inte en engångshändelse. Tidigare i Matteus evangeliet kan man se att fariseerna har sagt det här förut. Detta var fariseernas utstakade bana. De såg Jesu tecken, men de vägrade att tro vad tecknen tydligt visade på. De kunde inte förneka vad som gjordes inför deras ögon. Och så började de istället konspirera för att döda Jesus. Guds ande verkade precis framför dem och de sa: nej, detta är Satans verk. Jag tror att hädelse mot den helige ande är en envis och bestämd vägran att lyssna på Guds ande. Om du är rädd för att du har begått den här oförlåtbara synden, skulle jag säga att du troligen inte har gjort det. För att din rädsla själv tyder på att du har en önskan att lyssna på Guds ande. Och om du idag hör andens röst, förhärda inte ditt hjärta utan vänd om. Sätt din tro på Kristus som korsfästes för dina synders skull och uppväcktes för din rättfärdiggörelses skull. Och dina synder, hur stora de än är, ska bli förlåtna. Amen.